Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Alltså du fick någon VF
eller? Jag
försökte smörja dig med en kladdkaka i Borås alltså.
Vi var ju tre akkrediterade någonting och ändå hade de satt fram kladdkaka. Det var ju faktiskt riktigt.
Det är mäktigt ändå.
Men jag såg det sms:et jag fick från en kollega att angående Joels sågning av pressfickat i Varberg, att en sån kräsen man kan aldrig vinna slaget om Borås.
Nej, det var fan bra formulerat. Ja, det är bra formulerat.
Ja, jag misstänker vem det är.
Han rör ju inga källor. Ja. Välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag två fotbollsvänner med mig i studion, Filip Trollér och Joel Besseling. Och ja, ni har själva succétrion samlat för tredje veckan i rad, redo att ge sig i kast med följande ämnen. Häckensviten som sprack, Boskos utbrott, Elfsborgs målexplosion, den uteblivna Jeffrey Aubyn-effekten, klassikermötet på Gamla Ullevi plus mycket, mycket mer. Vad säger du om det, Filip? Fick vi med allt som vi ska prata om idag?
Ja, det var väl det mesta där, va? Det finns en jädra massa, så det blir ett fullproppat avsnitt.
Det låter mycket bra, för det är så vi vill ha det. Jag säger välkommen till dig, Filip. Vi ska strax gå loss på just de här ämnena, men vi har ett par mer svårkatalogiserade spaningar först, begärda från bland annat Joel Besseling. Välkommen säger jag till dig också. Vad är det för spaning du har med dig?
Tackar. Det är ju kris i Helsingborgs IF. Det kan ju inte undgått någon.
Ofa. HF, det tar vi upp här.
Ja, precis.
Det är pikt.
Ja, men jag kände ändå att det här var på sin plats den här
mer
gången.
Skåne. Mer
ja,
Skåne.
Precis. Och när det är kris i Helsingborgs IF, då läser man ju Helsingborgs Dagblad.
Naturligtvis.
Alltid bra bevakning av Helsingborg. Och jag måste säga att jag studsade till på en grej jag läste där. Som jag tyckte att deras klubbdirektör förtjänar en liten skopa. Mm. Det var ju så att den här matchen mot Västerås SK som de förlorade med 1-0 i helgen, som blev liksom droppen också för HIF-ledningen att sparka sportchef och deras tränarduo. Då hade de en stor banderoll där, supportrarna. En av de mest sansade avgåbanderollerna jag har sett, tror jag. Mot Andreas Granqvist, sportchefen då.
Att han skulle tänka på sitt eftermäle ungefär?
Ja, men det var liksom så här, låt oss minnas dina insatser på planen. Dags att avgå nu, Andreas. Det hade föregått av ett öppet brev till HFs klubbledning kvällen innan då, om att han borde lämna. Och det är ju tufft såklart för en enskild person att få en sån banderoll. Det säger jag ingenting om. Men det här är ändå liksom en stor makthavare i Helsingborg. Det är HF sportchef och han är företagare och han är stor landslagsman sedan tidigare. Och sådär. Och då läste jag klubbdirektören Joel Sandborg efteråt. Mm. Där han, jag ska läsa här faktiskt vad han sa. Han säger... Däremot måste vi givetvis rannsaka oss själva att det tagits in en ganska stor banderoll med ett avgångskrav på en av våra anställda. Vi måste ha ännu bättre översyn på hur vi nu ska göra för att hindra det nästa gång. Och det känner jag, jag fattar att man är liksom besviken och sådär på supportrarna efter match och så, men man måste kunna tänka ett steg längre, tycker jag. Kan liksom inte, man kan inte förbjuda, alltså en sak är rasism och sexism och sånt, det är ju förkastligt och det har vi sett på liksom arenan så, men att budskap från medlemmar ska liksom hindras på en fotbollsarena, det tycker jag var ett ganska...
Ja, det har jag faktiskt, det har jag faktiskt missat, det uttalandet. Jag har inte sett någon debatt om det heller. Jag håller med dig helt där. Det är väl självklart att banderollerna, så länge de inte bryter mot några lagar som du är inne på med förtal och hets mot folkgrupp och sådana grejer, så är det väl inga konstigheter att framföra sina åsikter. Det är väl ett alldeles utmärkt forum, läktaren, för just sådana banderoller. Vad den här klubbledningen bör fundera på, det är väl att ha tillräcklig ryggrad i så fall att kunna stå emot supportrar som vill se snabba och ibland kontraktproduktiva förändringar, och i så fall stå upp för sina anställda och sina personal och inte vända sig mot supportrarna som är i sin fulla rätt att ha synpunkter på sportslig kräftgång. Men däremot, är du klubbledning, så måste du kunna stå upp för dina tränare och din sportchef i det läget, skulle jag säga. Vad säger du, Filip?
Absolut, jag såg den här matchen faktiskt, och jag har också läst de här artiklarna i HD. Jag har fattat det lite som att det dock har blivit lite missförstånd, för man ska också med sig Helsingborgs hemmaklacken där på Södra, de lämnar också matchen i halvlek eller i halvtid i en protest mot att funktionärer har bett dem plocka ner den här banderollen. Något som HIF sen själva har gått ut med och sagt att det var inte alls sanktionerat från klubben att banderollen skulle ner. De hade inget problem med den, utan det är något som enskilda funktionärer då har tagit på eget initiativ. Och det var, jag tror det var presschefen där som uttalade sig att de hade koll på vilka det var, och det verkar som att de skulle gå vidare med det. Så jag vet inte om det har blivit någon lite missförstånd, men oavsett så tycker jag det är totalt, om det är så att Sandborg menar att men vi skulle ha stoppat den här, då är det ju under all kritik. Det är ju bedrövligt uselt, måste jag säga. Och vi hörde ju om, där vet vi väl i och för sig inte exakt liksom vad anledningen är, i alla fall jag vet inte, men vi hörde ju Stockholmsderbyt också där AIK hade stoppat Hammarbys halvtidstifo. Det skulle vara intressant att veta varför.
Ja, men det vet jag.
Det vet du?
Ja, det tycker jag var rimligt. Det var ju för att det hade inneburit att de hade fått ha brandfarligt material då, i form av alltså tifodukar och grejer där under en period som där det också förekom ganska mycket bengaltändning. Så det var ju helt enkelt liksom en säkerhetsaspekt.
Aha, okay. Det var lite annorlunda.
Ja, så där tror jag faktiskt att det skulle jag säga att där tycker jag att Hammarbys tifogrupp överreagerade ganska kraftigt. Det fanns liksom ett säkerhetstänk bakom det, för de brukar ju inte stoppa det så på det sättet, så att det var helt rimligt liksom.
Och sen tycker jag ju att
det var ingen sån grej där liksom, utan det var en säkerhetsfråga. Och sen så tycker jag ju där att där gör ju Hammarby fansen bort sen när de bara kastar knallskott på just mot slutet av matchen, så att hela slutet av den matchen blir helt förstörd.
Ja, nej, men då var det ju en helt annan grej i alla fall. Men nej, jag håller med dig. Är det så att Sandborg menar att den här skulle vi ha försökt stoppa liksom? Återigen, jag tycker också det är jättesansat alltså formulerat från Helsingborgs supportrar.
Ja, sen måste man ju som klubbledning, om man inte håller med om budskapet, då får man väl stå upp för det läget. Liksom.
Det går inte att börja prata om att förbjuda saker och ting när man håller sig inom högst rimliga gränser.
Ja. Men är det inte överdrivet att kicka varenda jävel helt plötsligt? Eller?
Ja. Jo, det är ju en annan fråga. Liksom. Det är väldigt ovanligt att man skickar både sportchef och tränare.
Alla på ett bräde. Ja, Dessutom tre klubbikoner liksom.
Ja, verkligen. Så det måste ju, det är ju ett... samtidigt så, vad hade de? Jag tror de har 12 förluster av de 13 senaste tävlingsmatcherna eller någonting, så att Mattias Lindström och Alvaro får gå är väl inte konstigt så sett. Och Granen har ju under en längre tid misslyckats med sportsliga bygget Helsingborg. De ligger liksom sist i Superettan efter tre omgångar. Det är ju naturligtvis alldeles för dåligt.
Men då vill det ju till att det är det här som är problemet, och att vi ser en omedelbar förbättring när det kommer in nya människor.
Ja, jag tyckte det var jättekonstigt när ÖIS kickade Igor Krulj i fjol, när ÖIS hade jobbigt. Jag tyckte inte att det var truppbygget som var problemet då. I det här fallet tycker jag väl att det har varit för många rekryteringar från Andreas Granqvist som inte har varit tillräckligt bra liksom. Men jag hade nog kanske då kört på några matcher till med Lindström och Alvaro, men visst, sen har jag inte sett varenda sekund av HIF här under seriestarten, men jag har ändå sett både matchen mot Öster och Västerås och en del tidigare under försäsongen. Jag har ju en familj som är mycket HIF-präglad och sådär. Mm. Så.
Då fick vi in lite HIF där också, ja. Gjorde dig glad då, ja. Även om det var ett besvärligt ämne kanske. Det var din spaning det, Joel. Jag har faktiskt också en lite snabbare här som leder oss in på ett av våra huvudämnen. Reagerade på Sebastian Eriksson efter IFK Göteborg i Malmö. Gnällde på att Micke Stare satt i Discovery och expertkommentator på att Blåvitt spelar. Jag såg att en del supportrar hängde på det här och tycker att det är fel av Stare att sätta sig och kommentera sin gamla klubb. Men där tycker jag faktiskt att folk får sätta sig ner lite grann. Alltså, utifrån Stares perspektiv är det ju en försörjningsfråga där. Han har ju precis fått liksom sparken från sitt arbete, från sitt yrke, vid en väldigt besvärlig tidpunkt. Jag tror väl inte att det går någon nöd på Stare så direkt, och det är möjligt att han till och med har betalning kvar från IFK Göteborg, men i ett längre perspektiv så måste ju liksom han trygga för sin försörjning. Han måste ju kunna arbeta. Vad fan spelar det för roll att han liksom säger vad han tycker om Blåvitt i den rollen? Ska han liksom, det var ännu löjligare om han skulle stå över de här matcherna. Jag tycker det är jättelarvigt att det blir sådana reaktioner på att Stare sitter och är expert på en fotbollsmatch. Det måste man kunna stå över som spelare och supporter. Rätta mig om jag har fel, Filip.
Jag håller faktiskt inte riktigt med dig. Jag förstår i alla fall perspektivet. Mikael Stare är i högsta, liksom allra högsta grad en del av det här blåvita haveriet. Han var det som lotsade dem under försäsongen, den försäsongen där de inte alls fick det att stämma. Jag förstår ändå att man som spelare kan tycka att det känns lite dumt och lite märkligt att den förre tränaren kommer tillbaka. Alltså, vi snackar ju, det är ju bara här om veckan eller ett par veckor sedan som han lämnade den här posten, och sen ska han då stå och analysera och liksom berätta om vad Blåvitt gör fel när han själv liksom har varit en del av allt det här.
Men han kan ju inte säga nej till sin nya arbetsgivare.
Jag tror inte det hade varit några problem om Micke Stad sagt, men första här våromgångarna, då sköter jag liksom inte Blåvitt, jag kan ta vad som helst. Men att han hade kommit in kanske lite senare framåt, som, alltså när det här, den liksom tydliga sprickan har lagt sig, eller sprickan, men den nyheten har lagt sig, det har lugnat sig lite. Nu tycker jag det blir väldigt direkt på, och även om jag säger inte att det är fel att Stare är där, men jag förstår ändå att en spelare kan liksom tycka att det är lite konstigt. Och jag kan tycka att om William Lundin eller Alexander Tengryd, jag vet inte om de var uppe i deras studio igår.
Men nej, de stod nere på planen och intervjuades.
Ja, om de hade kommit upp
där. Det är väl the damn good television. Alltså,
om du tar deras perspektiv. Hade du inte tyckt det var lite märkligt att stå där? Och,
jag hade tyckt att det hade varit intressant tv. Och liksom, ju intressantare vi kan göra den här serien, desto
absolut,
bättre.
Absolut, men förstår du spelar och ledars perspektiv?
Där tycker jag spelarna blir lite sexåringar. Som sagt, okay. Om det är Sebastian Erikssons största problem, Joel?
Nej, alltså vad Sebastian Eriksson säger efter en torsk på Malmö FF, det lägger jag faktiskt inte så stor vikt vid, för jag vet ju vilken känslomänniska han är liksom. Sen att han fokuserar på det tycker jag också är lite halvlarvigt. Jag tror han borde nog fundera på andra saker.
Sen den här de ligger sist i Allsvenskan med noll gjorda mål.
Det har han ju uttalat sig om också. Det är inte så att han duckar här andra frågorna.
Nej, vi kommer in på det andra om Sebastian.
Jag tycker väl han ska komma undan lite. Däremot i den här diskussionen så är jag nog mer inne på Robbans linje. Att det här ska de kunna tåla, liksom Blåvitt, att deras tränare har ett annat jobb och kommentera deras...
Han är ju själv sparkad, ja, menar jag. Liksom.
Exakt. Så, absolut, deras perspektiv finns. Men som jag och alla andra tv-tittare så håller jag helt med dig. Alltså, jag satt med min dotter i knät och skulle se den här matchen, och försnacket hade lite låg volym sådär under försnacket. Men när Tommy Åström laddar upp för frågar Stari om Blåvitt när han säger att är det någonting du inte kan svara på? Och så här, då höjer jag volymen, för jag vill verkligen höra
absolut,
detta.
Absolut, liksom. Jag menar inte att ur tittarperspektiv att det är fel eller att Stari gör fel. Jag bara försöker förstå, förklara hur Sebastian Eriksson eller man som spelare eller ledare i IFK Göteborg skulle kunna känna.
Bra, det blev en bra debatt om den spaningen. Vi ska släppa den dock, men den leder ju oss in på omgångens stormatch då i Allsvenskan, eller i alla fall en av dem. Blåvitt, Malmö FF på Gamla Ullevi, 1-0 till Malmö, en klar 1-0-seger säger jag. Ingen hedersam förlust för IFK eftersom det var närmare 2-0 än 1-1 och då klart närmare 2-0 skulle jag säga. Innan vi går in på Blåvitt och allt runt om så skulle jag bara vilja säga en sak om Malmö FF där, för att inledningsvis under matchen så var jag inte så imponerad av MFF, men efteråt när jag funderat lite på det så känner jag lite wow ändå runt Malmö. De har börjat den här serien lite skakigt, men klarat alla utmaningar. Jag tror att det här laget kommer växa och jag tror att Malmö FF kommer vinna Allsvenskan med minst 7 poäng, det säger jag efter 3 spelade omgångar. Invändningar?
Det var otroligt precis, minst 7 poäng. Okej, okay, ja, det var spännande take på det.
Har du menar?
Ja, men jag har tippat de som vinnare. Och jag tycker att de här 3 första omgångarna har inte glänst om dem, även fall jag tycker att deras liksom andra halvan av matchen mot Blåvitt är det bästa de har gjort hittills. Men jag tycker det är verkligen så ett vinnarlag. Det hackar lite och det är nytt med Rydström och så här. Men de får ändå med sig poängen. Vi snackade lite om det när vi gick hem från Gamla Ullevi igår, att just när man ska göra de här omtagen, ta ett nytt grepp med en ny tränare som står för något helt annat än det de har haft, får man bara med de där poängen, då finns det alla möjligheter att det ska bli väldigt bra om man får med det i början. Och nu har de fått det och man ser ju att det finns otroligt mycket kvalitet i det laget, liksom Kise, vilken form han är i, Bussanello, den här vänsterbacken, oj vilken jävla spelare, så måste jag ju säga.
Ja, ytterbackarna skulle jag säga, när man ser att ett lag har så bra ytterbackar, Tinnerholm glider upp i den här liksom inverterade högerbacksrollen där och dyker upp som 10, Bussanello, vi sagt bredvid på matchen, alltså han slår den här otroliga crossbollen ut till Sisa, är det väl i andra halvlek halvvolley, alltså otroligt skickliga, och så har du så skickliga ytterbackar runt ett i övrigt extremt skickligt lag. Alltså, då är det ju 7 poängs serieseger, Joel.
Ja, jag också Malmö 1. Sen efter 2 omgångar så...
Var det Häcken? Så ja, skulle du väl ändra det tips?
Ja, exakt. Det var ju inte någon baskerbränning som du var inne på. Men jag såg inte riktigt vilket lag som skulle kunna stoppa Häcken. Nu pratar vi om Blåvitt Malmö, men Kalmar kunde det. Men Malmö FF ser riktigt, riktigt bra ut under Rydström. Och man märker ju på de här spelarna, de här lite äldre spelarna som Tinnerholm, Christiansen, Kiese Thelin, att jäklar vad roligt det är att spela under Henrik Rydström. Liksom.
De betonar ju det efteråt också, att det är roligt att spela fotboll. Och det brukar vara ett gott tecken.
Han fick ju liksom värvningar till Kalmar på grund av att han är den han är. Typ Simon Skrabb liksom, som sa att jag vill komma hit för att jag vill spela med under Henrik Rydström. Liksom. Och du ser Tinnerholm där när han går upp i den här 10-positionen. Och säger att men jag får spela så här under Henke liksom. Alltså, som ett litet skolgårdsbarn liksom. Så att nej, Malmö FF är ju Allsvenskans bästa lag.
Ja, och sen Christiansen är intressant. Han är ju inte alls lika dominant som han var under sina bästa år, men det är ju fortfarande en så otroligt bra fotbollsspelare. Han är också inblandad i det här målet när han hittat in honom där innan liksom. Så han gör ju en del otroligt bra saker, även om han inte är i närheten av så dominant som han var en gång, så är det ju en 5-4 spelare någonstans liksom.
Ja, definitivt. Men lite problem sista tredjedelen igår, precis som flera andra Malmö-spelare hade. Jag tycker att de borde ha vunnit med 3-0 liksom.
Ja, det var ju en sån match. Jag har inte sett XG-siffrorna, men andra halvlek bör de ju varit skyhöga till Malmös fördel. Det om det är Malmö, det är ju Blåvitt vi framförallt ska diskutera här. Och jag, Filip, är det inte lite så att det mest intressanta hände väl nästan efteråt? Det som kom från spelarna där. Du stod ju och intervjuade Sebastian Olsson bland annat. Mm. Och det var ju faktiskt en väldigt intressant intervju du gjorde med honom.
Ja, det var det. Jag blev lite... alltså jag blev överraskad. Jag tycker alltid både Sebastian Olsson och Eriksson, jag tycker båda är liksom kloka och sådär. Men Sebastian Olsson kan ändå uppleva att han är lite mer liksom försiktig med vad han brukar säga generellt. Och det är inte så att han dundrar på här, men det är ju så att han tar ju ändå på frågor om hur han ser på, jag menar, Blåvitt söker ny tränare, nu kan det bli dags för ny process igen. Så kliver han ändå in och är väldigt tydlig med att han vill inte ha in en ny tränare. Han vill att William Lundin och Alexander Tengryd ska få köra. Han berömmer dem för deras arbete och det de gör i träningsmiljö och det de verkar ha fått till ändå i gruppen. Och
Sebastian Olsson gör det ingen i ledande position har gjort. Han ställer sig upp bakom nuvarande tränare. För det har ju varken Berkling eller Håkan Mild gjort med någon vidare övertygelse. Utan de har ju kallat dem här för interimtränare och pratar mycket om att de letar ny tränare. Och så. Medan Sebastian Olsson är den första som går liksom ut med rak rygg och ställer sig bakom de tränare som de har just nu.
Ja, alltså absolut att Mild och Berkling, de har ju sagt de här svaren som man måste säga. Du vet, ja, men William och Alex gör ett bra jobb, men det har ju varit som du säger också att det är interimtränare och det var tydligt med att vi letar och processen och det ska bli rätt och sådär. Sebastian Olsson är ju här att nej, sluta, vi vill inte liksom, vi vill inte ha mer omgörningar nu, och jag tycker det är lite mellan raderna på ett par andra spelare också. Emil Salmon som var i Discovery Studio, han uttrycker sig lite mer så här diplomatiskt att man, ja men vi jobbar på varje dag och så här klassiskt. Sebastian Olsson kliver ändå fram ett steg och verkligen, ja men vi vill köra med William och Alex och jag känner att jag har många med mig i det, eller något sånt där sa han också. Så det indikerar väl någonstans ändå att de har gruppens förtroende, och jag tycker också att det indikerar att spelarna är jävligt trötta på den här rulliansen som håller på hela tiden.
Ja, Sebastian Eriksson är också inne på det när han säger att man har kastat en hel försäsong i papperskorgen. Han säger att vi jobbar på ett sätt i december, hela januari, hela februari, halva mars, och sen så revs det bara upp, kastades i papperskorgen. Ska göra något delvis nytt där, och så ska man då ytterligare göra en nystart. Liksom. Så det känns som att man har en ganska enad front där då, att nu vill de inte ha fler förändringar, precis som du är inne på, Filip. Och då kan man ju tänka så här, om Håkan Mild ut och jagar ny tränare och så läser den här nya tilltänkta tränaren att spelarna vill inte ha någon ny jävel, hur kul är det komma in och försöka ta det i omklädningsrummet, Joel?
ja, det vore något. Jag vet inte om det spelar så stor roll vad han säger efter en match så här om 3 veckor, något sånt där kanske, men annars så...
Men det känns ändå som Filip inne på att det där var nog inget han liksom sköt ur sig i frustration, utan det känns nog ändå som att här får jag sätta ner foten och ge hur vi spelar. Vi vill inte ha mer röra.
Jag upplevde honom som väldigt balanserad i den här intervjun, Sebastian. Han stod kvar länge också, svarade på alla frågor utförligt, och han kändes som att han hade liksom, det var inte att han var där och stormade ut med liksom frustration som du säger. Men...
Nej, jag var inne på det redan förra veckan. Jag tycker inte att man ska göra någon drastisk förändring under säsong. Och nu, ja, är det så att Sebastian Olsson och eventuellt har fler spelare med sig, så tycker jag kanske att man kan köra på de här två den här säsongen. Långsiktigt än så vet du tusan.
Eller framförallt leta efter en sportchefslösning.
Ja.
Eller teknisk direktör som det heter numera.
Lite fjantigt eller?
Ja, alltså det blir lite löjligt när ordförande Rickard Berkling ska gå ut och förklara för fotbollssverige hur man egentligen bör jobba i en klubb när man liksom har lett den klubben i en icke särskilt framgångsrik riktning jämfört med alla andra klubbar som har sportchefer och mer effektiva organisationer. Då blir det lite löjligt att hitta på ett nytt begrepp som teknisk direktör.
Eller? Han imponerar inte i sin retorik, Rickard Berkling.
Vad imponerar han på då?
Nej, kanske som börsvd. Jag vet inte. Men det började ju där med det här Malmö-citatet han hade, liksom, var det i fjol?
Snabbt i kapp MFF.
Ja, precis. Alltså, att börja prata i de termerna, också inne på MFF igen, liksom. De är också... Nu har de väl, ja, de har en teknisk chef numera, Andreas Georgsson liksom. Och det är väl någonstans där han tittar. Men vad är självbilden?
Men de har ju en sportchef Malmö också. Daniel Andersson har gått tillbaka till att vara sportchef efter de testade och upptäckte att det inte riktigt funkar.
Ja, de har en assisterande sportchef och de har en tränare på plats och allting. Liksom, jag vet inte, någonstans tillbaka till ruta 1. Kärnverksamhet liksom. Sluta prata om tekniska direktörer. Känner jag.
Mm. På Ullevi där vi var då, Filip, så var ju även Stefan Billborn och Jocke Björklund och även Sarpsborgs sportchef var ju på plats där, och det blev ju livat där. De är ju tränare för Sarpsborg i norska ligan då. Jag har en teori lite som jag har marinerat under natten vad de egentligen gjorde där. Jag ska se om ni köper den. Billborn, när jag pratade med honom, sa ju att de hade, om det nu var ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Det är klart att Billborn, Jocke Björklund och de här, de vet när de åker och sätter sig på den här matchen, då vet de vad som händer. Det kommer startas spekulationer. Jag tänker lite att det här är en signal till Sarpsborgs ledning. Vill ni satsa på oss långsiktigt? Vill ni erbjuda oss ett nytt kontrakt? För de känner väl säkert att om kontraktet börjar lida mot sitt slut där, så vet de inte riktigt vad de ska göra. Och då tror jag faktiskt att det skulle kunna bli aktuellt med IFK Göteborg, bland annat för Jocke Björklunds koppling, men också för att det skulle inte vara så kontroversiellt för Stefan Billborn att ta blåvitt. Det finns inte den rivalitet rivaliteten med Hammarby på samma sätt som om man skulle in i någon Stockholmsklubb och röja liksom. Så att jag tror absolut inte att det ligger något på bordet, men jag tror att det är en liten testballong från Billborn och Björklund här till ledningen i Sarpsborg. Vill ni ge oss ett nytt treårskontrakt? Vill ni satsa på oss över tid, eller ska vi bara spela ut det här kontraktet och se över våran framtid efter det?
Jag är fascinerad över hur du alltid tror att alla är så jävla taktiska i sina drag. Allt de gör handlar om taktik nästan.
Och du tror att alla är som Jokern och bara åker runt på vinst och förlust och saker bara händer.
Exakt, vi är skilda världar där. Nej, men det är väl inte omöjligt att det skulle kunna vara så. Men jag tror väl kanske i det här fallet att...
Ja. De var där för att dricka billig läsk. Eller
nej, inte som, nej men se fotboll. Alltså, vem vill inte se IFK Göteborg? Malmö, hade det varit IFK Göteborg Degerfors? Stefan Billborn satt där. Liksom, eller, sen är det klart att finns det någon match där det finns stor uppmärksamhet, IFK Göteborg Malmö FF, då har väl inte ett bättre tillfälle att dyka upp där och då kanske sätta igång någonting som det ändå blir när blodhundar som Robert Laul sitter på läktaren och ser vad som händer och sådär. Liksom. Nej, men vi var många där. Det är klart att det blir intresse när man ser att han är där. Så det är väl inte omöjligt att det var ett taktiskt drag. Men ja, jag vet inte. Men bara när man tänker på Billborn, han har man ju glömt bort lite grann. Nu har han ju varit kontrakterad i Sarpsborg och sådär. Men fan, det hade kanske varit en intressant tränare faktiskt.
Ja, jag tycker ju det är en av de bästa Blåvitt kan hitta. Jag vet att Per Boman på Aftonbladet har lanserat honom tidigare. Och när han skrev det, jag tänkte, åh fasen. Det är ju ett riktigt bra namn.
Ja, rent spelfilosofimässigt så är han ju lite mitt emellan hela den här liksom evinnerliga debatten om possession och långbollar och 4-4-2. Ja. Alltså han är ju lite, han är ju ganska anpassningsbar, men också någonstans mitt emellan. Det ska gå med, det är fart liksom, en modern, fartfylld, effektiv fotboll skulle jag säga att Billborn står för.
Exakt, och kompetensmässigt. Jag menar, man pratar ju fortfarande lite grann om Hammarby säsong 2019. Mm. Hur bra den var liksom. Mm.
Som han anpassade till konstgrässpel ska man vara tydlig med.
Exakt. Du hade ju med den på din lista över de bästa konstgräslagen, Hammarby 2019 liksom. Och Billborn tillsammans med Björklund, tror jag. Nu vet jag inte hur det går för Sarpsborg riktigt.
Nej, alltså, den har ju precis börjat, norska ligan. De har vunnit en, förlorat en och de vann den senaste. Så att,
hade det varit tufft i höstas?
Ja, absolut. Men nu ligger nia just nu när jag kollade tabellen där. Ja. Men det är som sagt, det har plats 2 omgångar där, så det går inte säga så mycket. Men jag menar, alltså, tränare vill ju ofta ha en långsiktighet i det. Ska de vara här i 3 eller 4 år framåt, eller kommer det här nu ta slut efter den här säsongen? Det tror jag att både Billborn och Björklund vill veta.
Ja, men tack på hur marknaden ser ut, vilka som är tillgängliga. Om vi pratar liksom svenska namn så håller jag håller honom högre än både liksom, ja, Rickard Norling och sådana namn. Liksom. Så att,
men med allt detta sagt så vill jag också säga, och jag ska höra vad du tycker där Filip, för vi pratade lite om det igår också. Jag tycker att de ska köra vidare på Tengryd och Lundin nu i det här läget och mer försöka sätta organisationen runt dem, men också då från ledningshåll gå ut och säga att vi backar de här tränarna. Liksom. Vi tror på William Lundin som en liksom uncoming tränarman. Alltså vi står bakom det här tränarteamet, göra lite som Sebastian Olsson gör och visa att de tror på det.
Ja. Ja, jag får säga att jag har svängt lite fram och tillbaka i det där. Liksom. När jag hörde om Kim Hellberg så tänkte jag att shit, det där hade nog kunnat bli bra. Men nu känns det som att nu är det 3 förluster här, att vi har börjat komma för lite långt in här. Även om bara 3 matcher så känns det som att vi har kommit en bit på säsongen. Och när spelarna då går ut och säger på det här sättet, då får jag nog också sätta mig i den båten som faktiskt säger att ja, men kör på de här. Och jag tycker ändå spelmässigt, även om jag förstår att supportrarna är jäkligt besvikna på hur det sammantaget har sett ut här, att de inte har gjort ett enda mål än. Man kan liksom inte säga att det har sett bra ut på något sätt, men det finns ju ändå bitar. Alltså deras starter på matcherna är ju otroligt bra ofta. Där ser de ut som ett exakt det där Blåvitt vill vara, det här jobbiga, tunga som liksom, MFF hade ju panik första 10 minuterna, de spred ju bollar åt alla håll, Lasse Nilsen, han var helt borta liksom. Hade de kunnat få utdelning någon gång i de här bra perioderna så tror jag att de blir ett helt annat lag att ha att göra med. Och jag tycker också att man har sett lite andra linjer. Jag tycker pressspelet har blivit bättre sedan de skiftade tränare. Jag tycker man har sett lite mer linjer i anfallsspelet än vad man såg tidigare. Det som är lite bekymmersamt med dem, det tycker jag är att de verkar vara helt slutkörda i slutet av matchen. Alltså forceringen igår, den är ju totalt obefintlig.
Ja, kolla Kalén och...
Ja, men Kalén och Gustav Norlin sa själv också att han var helt slut. Och Sebastian Olsson, kramp i 60... Alltså, fysiskt vet jag inte om de går ut för hårt i starten. Sebastian Olsson var lite inne på att kanske gör vi det. Att de liksom tar så mycket att de vill komma ut starkt att det blir kanske lite för mycket.
Men det är ju för att de har ju inte så mycket annat.
Nej, de har inte
det. De kan spela på den här energin. För jag menar, skulle de inte göra det, då hade inte du till exempel suttit här och sagt att ja, men det såg ändå ganska
bra ut.
Nej, hade dratt ner på den energin.
Risken är att det har varit helt slätt då istället. Ja. Och man märker ju också när de spelar på det sättet, då exploderar, men då blir det ju ett riktigt tryck på Gamla Ullevi. Alltså första 10 minuterna, då är det ju det där exakt som i premiären, där supportrarna bara, de får ju med dem på ett sätt. Får de utdelning där återigen, då tror jag att det kommer bli annorlunda. Jag ser ändå tendenser i det här laget, i det här spelet som är värt att liksom tro på något sätt.
Problemet är ju att får man inte liksom ett mål i den, får man inte en effekt av den, så betyder det ju ingenting. Då är du snarare försvagad efter de 20 minuterna. Och det där är, skulle jag säga, en stor skillnad på Blåvitt 2022 och 2023. Det är att Marcus Berg är ju inte vad Marcus Berg har varit.
Nej, och vi har snackat om det liksom.
Ja, och då får du liksom, då får du avsluten på Gustav Norlin, och han är ju, som någon sa igår, alltså han skulle säkert vara jättebra på orientering liksom, för han springer som fan, men han är ju liksom ingen klinisk avslutare.
Nej, det är han inte. Han hade väl 3 lägen i början liksom. Mm.
Ja, och något till sen också. Mm. Andra halvlek är det han där också. Ja.
Han gjorde ju rätt mycket poäng i fjol liksom. Men han är ju inte det där. Nej, han ska inte ha lägena. Marcus Berg ska ha lägena. Mm. Så enkelt är det. Och han kommer inte till de lägena.
Nej. Och det är ju inte konstigt kanske. För att jag menar, är du Malmös backlinje, vad gör du? Det är klart som fan att du kanske släpper lite mer på Norlin om du måste välja liksom. Och så ligger du tätare på Berg. Det är klart att det fattar man ju hur folk snackar i ett omklädningsrum inför en match. Nu ligger vi jävligt tajt på Marcus Berg. Och så hanterar vi resten utifrån det. Men håll koll på Berg liksom till varje pris. Att han har ju också. Det är som, möter du Zlatan, vad gör du? Du släpper ju inte Zlatan.
Nej, det är verkligen så. Och Norlin, jag tycker han är otroligt skicklig igår på att tajma löpningar och sådär, men har du inte det sista, och där är ju ingen som har det sista i Blåvitt just nu, och sen byterna tycker jag också är, jag tycker
faktiskt,
där får jag faktiskt vara lite kritisk mot Lundin och Tengri då, jag tycker de
hoppar ur på Tengri.
Nej, det gör jag absolut inte. Nej, men man måste ändå kunna dissekera matchcoachningen här lite. Anders Tronsen, han kommer in. De tar ut Sebastian Eriksson, som jag tycker ändå är inne i den här matchen på ett bra sätt. Jag tycker han gör en ganska bra match.
Han hade precis haft en bra passning också. Jag hade också till haft Oscar en bra passning.
Ja, precis. Det känns som att då kommer Tronsen in, som inte har... Han har liksom spelat 45 minuter mot Gais på Gaisgårdens träningsplan i U21.
Men om man tror på Tronsen så måste man ge någon speltid, eller?
Jo, absolut. Men man kanske... Nej, jag hade inte gjort det. Jag tyckte Blåvitt hade momentum i början på andra halvlek. Då kände jag... För jag skrev det i liksom min matchsexta. Liksom att Blåvitt kom ut starkt i början på andra igen. Jag tycker Blåvitt kom ut starkt i början på andra. Men sen efter byterna där, Tronsen kommer in. Karlstrand kommer in som höger ytter. Får inte ut någonting överhuvudtaget. Suleiman kommer in i 87. Liksom. Han borde ju ha kommit tidigare om de då skulle försöka få någon form av forcering. Så jag tycker de fipplar bort det lite där. För efter byterna så tar ju Malmö över totalt.
Mm. Ja, jag håller med om att effekten blev dålig. För att Blåvitt blev sämre när Sebastian Eriksson som gick ut och Tronsen gick in. Däremot förstår jag att man måste ge Tronsen speltid. Om man nu tror på honom så måste han ju få spela. Det är samma som han i Häcken, Ola Kamara. Han är ju jättelångt från matchtempo. Men hur fan ska du få en spelare i matchtempo? Nej. Så att det måste man göra. Det är jag, och sen så blir ju problemet att Adam Kalén kan de inte ta ut, eftersom de har ju inga mittbackar. Så att om Hausner, som har haft lite problem, eller Bångsbo eller så. Alltså, har du bytt ut Kalén, då har du ingen mittback att hantera den situationen med. Så där är de, då blir det ju det. Och sen så vet jag inte, den här Hagen, han ifrågasätter
jag plockat
varför han överhuvudtaget var i startelvan. Han kunde väl plockat ut och tagit in Karlstrand som en anfallare, eller Suleiman tidigare. Så för att Hagen verkar ju spela av en enda anledning, och att han kostar 6-7 miljoner.
Så är det ju. Sen tycker jag, de testar ju han i en ny roll i den här matchen som tia. Och det är klart att man måste ha lite tålamod. Men det är ju inte så att han går upp där och blir Francesco Totti direkt liksom, utan tror de på att han kan utvecklas i tia-rollen, då måste ju han också få spela. Men jag tycker att Sebastian Eriksson hade mer impact på matchen än vad Elias Hagen hade. Sebastian Eriksson passade bättre till den här matchen än vad Elias Hagen gjorde. Så jag hade ju plockat, i så fall om jag skulle ta in Tronsen tvunget, då hade jag ju tagit Hagen istället. Och sen Sebastian Olsson, som också var jättebra, där var ju dock att han hade lite krampkänning, så det bytet får man väl ändå köpa någonstans.
Han är ju bäst i Blåvitt över
de här tre matcherna. Det tycker jag också. också faktiskt.
Och därför blir det ju extra tungt att det är han som går ut och säger vi vill inte ha en ny tränare. Ja. För att det är klart att när lagets hittills bästa spelare uttrycker något sånt, då förstår man att det betyder någonting. Mm. Vi ska släppa Blåvitt där om du inte har något sista ord,
jag,
Joel.
Jag vill ställa en fråga till er som jag upplevde från tvn hemifrån.
Då tar vi den som sista grej på Blåvitt.
De låg under med 1-0 och det var liksom 5, 7, 8 minuter kvar. Och på tvn uppfattades det som att det fanns en stor frustration gentemot Adam Benediktsson, att han tog så jävla lång tid på sig med sina utsparkar. Så var det någonting ni tänkte på?
Ja, jag noterade.
Jag såg ingen desperation.
Jag noterade.
Och han också trött.
Jag noterade reaktionerna, men tänkte inte på det där och då under matchen.
Nej, jag tänkte på det när jag hörde att det blev vissel, alltså byrå, eller visslingar blev det från hemmapubliken, att han var sölig liksom. Ja. Men jag tänkte inte på om att medspelarna, eller var det.
Nej, jag tänkte mer på att det blev frustrerat på Ullevi liksom.
Ja, men det blev det
har jag aldrig varit med om tidigare, att en hemmapublik har liksom kom igen nu, med bollen liksom.
Men Benediktsson är ju en lite säregen karaktär liksom, så att det är möjligt att han liksom tankar är lite osorterade i olika lägen.
Ja, och sen också kanske, jag vet inte vilka alternativ Blåvitt-spelarna där i slutet erbjöd honom heller. Det var lite att han ibland kände som att han stod och tittade, men alla är halvdöda här liksom. Det är ingen
som... Det var upp med bollen.
Ja, liksom. Jo, lite så naturligtvis.
Men hans utspark är ju för dålig också.
Ja, alltså, det var många som hade problem.
Bångsbo hade ju, vet inte hur många gånger vi räknat att han skickade upp bollen på rad Z istället för att hålla den innanför linjerna.
Och det förvånar mig så extremt mycket, för det är ju det vi har suttit och hyllat honom så himla mycket för, hans fina vänsterfot och hur bra han är med passningsspel. Det var inte alls någon vidare nivå på det igår.
Vi går över till BK Häcken som ju har förlorat för första gången på 24 matcher. Föll hemma på Bravida Arena 3-1 mot Kalmar FF. Och här ska jag ge er två alternativ att fundera lite kring och respondera på. Är det så här att Kalmar FF i den här segermatchen 3-1 som sagt knäckte Häckenkoden, att det nu finns ett sätt att spela mot Häcken för att besegra dem? Eller beror det där helt enkelt på att Häcken inte klarar så här många skiften gentemot då fjolårsstartelvan, eller vad vi ska kalla den? För att i den här matchen mot Kalmar så var ju Alexander Jeremie borta, Simon Gustafsson var borta, Johan Hammar var borta, Valger Fridriksson var borta, Ibrahim Sadik var borta. Det är alltså halva guldlaget och de som spelade mest där. De två alternativen har vi. Hur lyder era svar?
Jag satt ju och skrev efter Älvsborgsmatchen, så att jag såg inte den här matchen, så det är svårt för mig att bedöma om Kalmar har knäckt koden. Däremot så tror jag han, Henrik Jensen, är väldigt duktig tränare. Men det är klart att
Kalmars nya tränare som de har hittat, så en assisterande tränare från Danmark.
Exakt. Däremot så tänker jag nog mer snarare på alternativ två där, att någonstans går väl gränsen för hur många spelare man kan sakna. Och Sadik blev väl liksom, det fick väl bägaren att rinna över kanske.
Filip?
Ja, jag sa väl att efter Samuel så var Sadik den som de inte klarar sig utan. Jag tycker han har sån spets, sån usp i framförallt pressspelet och intensitet och hur bra han är en mot en och alltså den här rivigheten, snabbheten. Jag tyckte de blev lite tama framåt. Jag såg också den här matchen parallellt med att jag satt och skrev texter, så jag liksom har inte någon gedigen analytisk bit att komma med här, men det var min uppfattning där att jag tyckte de blev lite tama utan honom. Och ja, det är väl någonstans, jag tycker Häcken har en väldigt bra trupp, men det kändes som att det kanske blev något för mycket här. Jag vet inte, Sonko, han var inte heller med va?
Nej, han var fortfarande skadad. Alltså.
Ja, för jag tänkte på honom där, att ja, men det här hade ju varit en tillfälle för honom som har sett intressant ut i kuppspelet då, att här hade han kunnat komma in och blixtra. Oskar Uddenäs hade också kunnat komma in och blixtra, men han var väl sjuk, om jag minns rätt. Så det var ju lite oturligt så också att de här som hade kunnat vara de där, som hade kunnat få det att ändå behålla en väldigt hög nivå, som hade kunnat ta sin individuella chans, De var inte där heller. Så det blir svårt då.
Jag funderar, Robban, på du som har sett alla Häckens tre matcher, eller varit på alla tre matcher. Du skrev ju efter Hammarby-matchen att det var lite nonchalant och lite halvsvajigt så. Med det i åtanke, är du förvånad över att de åker på den här torsken?
Nej, alltså...
Det känns som att det var lite på gång efter den matchen.
Ja, alltså jag pratade någon gång med någon sån här odds-set där liksom, och han sa det att när man ser liksom att ett lag dippar i prestation, då kan man ta det liksom som en intäkt för att laget är på väg mot en liksom en formdipp. Även om resultatet inte följer med. Och det skulle man väl kunna säga att den här Hammarby-matchen var. De vann komfortabelt med 3-1. Men prestationen var inte på topp. Och det skulle då kunna liksom indikera att nu alla liksom fotbollslag i hela världen pendlar ju i form. Så också Häcken. Liksom. Och då skulle man kunna se den här Hammarby-matchen som en indikation på att formen är på väg att vika. Så att de är på väg ner i en formdipp helt enkelt. Och ur det perspektivet var jag väl inte jätteförvånad. Däremot tycker jag ganska intressant att när det här uppstod med så många skiften i startelvan så gjorde ju Kalmar något ganska intressant. För att de hade liksom en fembackslinje med ganska offensiva ytterbackar och så klev de högt och låste Häckens ytterbackar. Så Häckens ytterbackar fick väldigt hög press på sig. Kristoffer Lund klarade det ganska bra. Thomas Totland som ju spelar istället för Varger Fridriksson, han fick ju jätteproblem när han hamnade under press. Och det är ju honom de tar bollen av innan sitt tidiga 1-0-mål. Vad de också gör, det är att de ligger jävligt tätt på Samuel Gustafsson så att den uppspelsvägen försvinner. Men eftersom de ligger så tätt på honom, då kan de inte riktigt ligga lika tätt på Amane, Romeo Amane och Rygaard. Men å andra sidan, det är inte lika farligt att tappa till exempel Amane eftersom han är ju inte lika skicklig, så de vaskar honom lite grann. Men när då Häcken bara honom att spela upp på, då blir han osäker och då tappar han bollen i ett läge. Liksom. Så att någonstans så samverkar ju det här med Häckens många spelarförluster i elvan med att Kalmar utnyttjar det här på ett jävla bra sätt. Jag tror inte att Kalmar knäckte någon kod att man kan göra så här varje gång mot Häcken, för får Häcken tillbaka sina spelare, då kommer det inte gå att spela på det här sättet, för då kommer de lösa situationerna. Men med det här manskapet, då löser de inte de situationerna. Och det är precis som du säger, Filip, de hade ju heller inte, när Totland får bollen, då har han heller inte den långa bollen på Sadik och slår, där Sadik är så otroligt liksom vass i djupled liksom. Så han blir ju liksom Han blir ju lite handlingsförlamad där Totland, och så tappar han bollen och så står det 1-0 och så är det upp för backen. Sen är de ju helt okej i många andra sekvenser såklart. Häcken under den här matchen, de missar liksom en straff och de har rätt mycket målchanser och så det är ju liksom inte att de går och blir helt värdelösa helt plötsligt. Men ett tillfället gör tjuven helt enkelt. Henrik Jensen i Kalmar utnyttjade att nu är det just de här spelarna borta, då kan vi göra så här, och det blev en taktisk fullträff. Så skulle jag säga att den här förlusten får ses.
Och Kalmar återigen, de imponerar nu med Rydström såklart, det de byggde upp där känns som att det finns kvar i dem, och så har de ändå tillfört lite mer då direkthet och sådär. Väldigt skickliga, många spelare gillar både Carl Gustafsson och han Axel Lindahl på kanten, sköljde ju fram både mot Häcken och mot Blåvitt.
Och den evigt unge Roman på mitten,
helt sanslöst han kan hänga i fortfarande. Jag minns när han kom till Gais och sådär, och nu så kör han fortfarande i Kalmar.
40 bass snart.
Det är mäktigt faktiskt. Ja, men de blixtrar till Kalmar där, och nu de har fått en bra start då helt enkelt. Nu Häcken nästa, Sirius också lite sådär halvklurig bortamatch mot dem, som de har väl inlett med 3 kryss. Exakt. Och sådär. Så,
Men samtidigt så om man säger att IFK Göteborg då har ett jävligt jobbigt spelschema här med Djurgården borta och står på 0 poäng, så är jag inte så jävla säker på att den här tuffa skadesperioden för Häcken behöver kosta så jättemånga poäng. Visst, alla matcher är väl svåra på sitt sätt i Allsvenskan, men jag menar Sirius borta är väl inte den svåraste matchen, och sen har de, vad fan har de? De har Värnamo hemma, jag tror de har Djurgården på hemmaplan. De har ganska överkomligt absolut, schema absolut framöver Häcken här, så ur det perspektivet så behöver det nog inte kosta så mycket mer poäng. Jag ser ändå någon slags rimlighet att de studsar tillbaka ganska snabbt. Sen måste ju de ju få igång fler spelare, de kan ju inte gå på samma startelva hela jävla tiden. Den här Ola Kamara kom in i 60 minuten. Han var totalt iskall. Man säger ju att det finns kvalitet, men han är jättelångt från någon form av matchtempo. Liksom. Alltså han får bollen liksom, så kolla på klockan innan han agerar liksom, för han är så långt ifrån från full matchträning. Så. Men det enda sättet att få igång spelare det är ju genom speltid. Annars så kommer man ju till någon matchtempo.
Nej, så är det ju.
Nej, då måste jag tillbaka spelare också. Sadik, han är borta 2 veckor till. Han missar Sirius i alla fall, så får vi se hur det blir med Värnamo där. Ja.
Men är bara Hammar och Fridriksson tillbaka, då tror jag och Uddenäs kan ju ta istället för Sirius. Då tror jag har de nog inga större problem mot Sirius, men
ja. Jag tycker det ska bli väldigt intressant också, mentala aspekten i det här. Supersviten bruten, allt har varit bara uppåt, 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 uppåt kring Häcken. Vi berömmer dem, alla media berömmer dem, alla supportrar berömmer dem, motståndarsupportrar berömmer dem. Det finns inte någon som inte har hyllat Häcken, känns det som, under den här 2023 vinter och vår. Nu så blir det ett annat läge. Nu visar de förra året otrolig mental styrka i alla lägen. Vacklade inte en gång, kändes det som, under hösten när det var som allra skarpast. Men det är ett lite annat lag nu, även om mycket är kvar. Och med många spelare borta. Mm, hur tar de sig ur det?
Nej, det håller jag med om.
Den blir intressant.
Det blir intressant att se hur de hanterar en plötslig förlust här nu. När jag kom ner i mixade zonen efter den här matchen, jag satt ju på presskonferensen och sen så skrev jag lite på krönika och så kom jag ner där, kom inte in jättesent och då hade ju både Samuel Gustafsson och Micke Rygaard, de hade ju redan dratt liksom. Så brukar det inte vara, utan brukar ju alla komma ut och bli intervjuade, men nej, de var minsann inte kvar liksom. Så att, sen fick vi telefonnummer till Rygaard. Jag såg att kollega på Bladet ringde upp honom. Det valde jag inte göra då. Jag tycker liksom, ska man inte göra dem, får de faktiskt vara där liksom, och inte sticka så fort liksom, bara för att de har förlorat. Men lite annorlunda var det ändå, att det var minsann, de var inte så jävla intresserade av att stå och svara på frågan om en förlust eller plötsligt.
Nej. Ja, det är intressant. Samuel Gustafsson har ju trivts i mixade zonen här under våren annars.
Ja, och han är ju kapten också. Ja. Så att det ska man ju ta såklart. Mm.
Ja, men det är ansvaret. Ja, men givetvis är det så, men jag tänkte på det. Man har ju fan inte varit på en Häckenmatch på evighet där man har behövt ställa lite jobbiga frågor. Så, det har ju mest varit bara frid och fröjd.
Ja, men apropå det du sa, hur reagerar de på en förlust och så vidare, och sen så är liksom de bärande spelarna borta liksom.
Jag är inte säker på att det blir så lätt mot Sirius ändå.
Nej, okej. Nej. Nej, intressant match blir det i alla fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi lämnar Häcken med det, och jag går in på dig, Joel Besseling, här och ställer en fråga. Vad är det jag håller i min hand?
Det är din gubbkepp som går kvar.
Just det, varför håller jag den i min hand?
Därför att, vem fan var det? Jakob Ondrejka gjorde mål efter 4 minuter mot BP.
Exakt så, jag hade skrivit att om Elfsborg inte spräcker sin målnolla mot Brommapojkarna så kommer jag elda upp min gubbkeps. Och Ondrejka behövde han, vad var det du sa, 3-4 minuter?
Ja.
Du var där, det blev 5-0 till slut, Elfsborg i BP, och den här diskussionen om måltorkan visade sig vara kraftigt överdriven. Och jag kan faktiskt förstå Jimmy Thulin, han reagerar lite på det efteråt. Du fick det ett litet mottugg där, det tycker vi är kul när det händer något i mixade zonen.
Ja. Snart har vi Janne Bojan.
Ja, det byggs upp här.
Innan säsongen är över kommer det riktigt balla ur.
Jag ska göra så Robban sa, upp i boxinställning där. Så. Nej, men jag ställde frågan efteråt. Hur, är ni lätt, känner ni någon lättnad i omklädningsrummet nu? Med tanke på att de hade noll gjorda mål och 2 poäng, eller 1 poäng efter de 2 första matcherna. Så han, hur menar du? Ja, hur menar jag? Ja.
Vad menar du?
Ja, jag menar ju att de hade lite press på sig. Mm. Att det skulle lossna nu. Men det visade de inte på plan, utan det gjorde de. Och jag har sett det här så många gånger Alltså när Elfsborg spelar på hemmaplan mot lag som ska spela sig ur varenda situation, liksom kortpassningsspel i eget straffområde, finns inget motstånd som passar Elfsborg bättre. Framförallt inte när Per Frick spelar. Hade ju Sven Gudjonsson spelat från start så vet jag tusan hur det hade gått. Men de är där och hugger direkt i pressen. Stressar fram ett jättemisstag av Kevin Ackerman bland annat. Som leder till att Bernhardsson gör 2-0 till exempel. Nej men de var taggade. Och fick ju liksom... Hade liksom precis som mot Varberg en väldigt stark första kvart 20 minuter. Och till skillnad från den där matchen så fick de utdelning den här gången. Och då gjorde det att det blev ett annat lugn. Och så tappade de lite det i slutet av första halvlek. Och enligt Thelin så pratade de om det i paus. Och så pang så var det 3 mål på en kvart efter paus också. Då. Så att, nej, svagt motstånd skulle jag säga. BP:s klart sämsta match hittills. De har ju varit bra mot Djurgården och Malmö. Men Elfsborg visade också att Per Frick sa lite efter matchen att nu kan ni sluta tjata om att vi inte gör mål. Liksom. Han var en liten gliring där också. Så att de var nog lite trötta på de här frågorna. Så att 5-0 in.
Grejen är väl att hade det varit hände sånt här under en säsong att man inte gör mål på 2 matcher, då blir det inte så mycket mer. Nu var det väl egentligen bara att det var de 2 första matcherna så. Ja. För att det fanns ju egentligen ingen anledning att måla fan på taket eller vad det heter. Alltså, utifrån att de skapade så mycket chanser hela tiden. Där har de ju rätt. Eller vad säger du Filip? Är du team Thelin eller team Besseling här? Hade Thelin rätt när han biter ifrån lite och tycker att krisnacket är överdrivet?
Nej, jag tycker det är fjantigt att man liksom, vad menar du? Vad
fan du är team Besseling alltså?
Ja, men det är väl klart att nej, men vadå, en poäng och inga mål efter 2 omgångar. De är ändå liksom IF Elfsborg. De ska ju vara på över halvan definitivt. De ska kunna vara topp 6 enligt mig utan problem. Det är väl klart, vad fan, det är inte någon dum fråga. Känna lättnad måste vara hur skönt som helst. Vinna med 5-0, proppen ur, det är ju bara positivt. Det där handlar väl lite om att liksom markera att ja, men, nej, vi är absolut inte stressade över någon situation och sådär. Men
det som man kan ge Thelin, rätta mig om jag har fel Joel.
Ska du ge in i Thelin?
Nej, det är väl, ja, jag är alltid team Thelin när han står mot team Besseling. Nej, men det är väl att han var så tydlig i båda matcherna innan att det här är inga problem, det kommer. Men han har inte ändrat sig, han har hållit en rak, konsekvent, röd linje i det. Och då ger jag honom, då låter jag honom faktiskt skicka den lilla giftpilen där.
Ja, nej, precis. Giftbilen var Starelingo. Nej, men jag säger inte att det har varit kris i Elfsborg, även om du försökte få det till det förra veckan när du la in dem i samma fack.
Skiljer
som
du med
ja.
Vi kunde ha 2F med där
men, ja, exakt. Men däremot så tycker jag ändå att man måste kunna kräva mer av ett lag som har ambitioner om Europaplats. Att visst, XG hit och dit, jag tror de har 3,5 expected points inför den här matchen och har tagit en liksom och sådär. Mm. Det är klart de har varit bra i spelet. Men man ska göra mål och det har de inte gjort.
Men är det Elfsborg själva som säger att de ska vara ett topp 3-lag eller är det vi som gör det? För det beror ju också lite på vad man själv säger. Jag tycker att IFK Göteborg kan man ju kritisera, eller Håkan Mild kan man kritisera stenhårt eftersom han säger att vi ska vara ett topp 3-lag. Det är ju en hel, för då ställer man ju det emot, vad är det faktiska utfallet? Vad säger Elfsborg själva om sin placering?
Ja, men den faktiska liksom målsättningen är att de har ambitioner om att utmana om Europaplatser.
Så den är ganska försiktig.
Ja, den är väldigt försiktig.
Men är det typ inte lite så Mild har sagt också att de ska utmana om topp 3?
Ja, han har väl backat lite med tiden. Men han är ju ganska tydlig på punkten att IFK Göteborg över tid ska vara topp 3-lag. Ja, det här viken har ju sagt i många millimeter.
Nej, han har varit lite tydligare med det än Elfsborg tycker jag. Men jag bara menar det att de har ju ambitioner om att vara där. Då ska man kunna få hål på Varberg borta tycker jag. Liksom, med en målvakt som de har ratat sedan tidigare.
Hur ser det ut framöver för Elfsborg här? Rullar de vidare på den inslagna 5-0-vägen här nu?
Ja, jag tar mina sommardäck till Degerfors, Stora Valla på lördag.
Trevligt.
Ja, det ska bli spännande. Jag har aldrig varit där faktiskt. Men det blir en helt annan match. Ett Degerfors som på deras naturgräs hemma och sådär. Elfsborg vann med 6-0 där i fjol. Så då passade det ju väldigt bra. Men nej, nu tror jag de är igång. Och de har ju, vi har pratat om det jättemycket både här och i Philips fantasypodd där, att de har ett lätt schema framöver här. De har Värnamo, de har Sirius liksom, och nu Degerfors till exempel. Och så, det är först liksom i slutet på maj det brinner till med Djurgården och Malmö liksom. Så att, nej, jag tror att det ser ganska bra ut ändå. Men då måste Per Frick vara frisk. Så enkelt är det.
Och han klev ju av där.
Han klev av efter 30. Fick en smäll. Det är väl det som är positivt för honom då. Att det inte var någon liksom, icke-kontaktskada. Det låter lite grann som att han är tillbaka. Men jag tycker det blev extra tydligt nu mot BP hur viktig han är. Liksom. Mm. Framförallt i det här pressspelet. Och i liksom, uppspelspunktmässigt, länkspelet, allting. Alltså, för att Bernardsson och liksom, Ondrejka eller Ocke ska funka, då ska Frick vara på plan. Men han spelade 23 matcher någonting i fjol. Han måste spela minst lika många år för att den här ambitionen om Europaplatser ska vara i närheten.
Rapporteras det om nya jordbävningar i de värmländska skogarna runt 3-tiden på lördag?
Ja, när jag kommer dit så...
Jag tänkte med på det gigantiska bortaföljet från Älvsborg.
Fick precis reda på att de åker 3 bussar. Det är betydligt mer än vad de har åkt på bortamatcher tidigare. Då, tidigare år, ska vi säga. 3 bussar, det är rätt mycket folk igen. Men de här kortsidesupporterna, de gillar ju lördagsmatcher. Så att,
det är klart. Men långsidesupporterna, de verkar inte gilla att gå på Älvsborg. Nej. Var det dass i uppslutningen?
5-3 eller något.
Alltså, vad är det? Jag såg Norrköping. Vad hade de? 6-5 efter att de har spöat AIK borta med 3-0. Tar jag samman, gå och stötta era klubbar, för fan.
Aj, det...
Ta er samman, har vi rubriken det, på det här avsnittet.
Ja, det är liksom det
många som behöver göra. Det har ju spelats ett derby även i Göteborg den här helgen. Det är inte bara i Stockholm nämligen, där det ju AIK och Hammarby möttes, utan det har varit derby här också i Superettan nämligen. Utsikten mot Gais, ett jävla drama vad jag förstår, Filip. Och sen då på detta, Utsikten tränaren Bosko Orovic utbrott. Det ska vi ta lite senare, för det har jag en del att säga om matchen däremot. Får du ta oss igenom?
Ja, det var... Jag satt ju och snackade upp den här matchen förra avsnittet.
Jo, tack. och du fick rätt?
Ja, nej, jag fick ju inte det. Gais vann ju till slut. Jag trodde ju att...
Ja, men det blev en jävla match.
Ja, det blev en jävla match faktiskt. Det har ju varit mycket så här... Ja, men på sociala medier lite så här, Gaisarna, de försöker att, ja, men Utsikten kallar inte detta derby, det där är en icke-förening, vi bryr oss inte om dem och sådär. Och Utsikten-spelarna som då har varit i Gais och Bosko, de här, men det är inget speciellt så, det är, men, så här, liksom, ta ner den här matchen, det är en fet match, liksom, vad fan, det är en häftig match, det är väl kul med matcher som det brinner runt. Jag skrev det i mina 5 punkter också, njut nu av att det blir lite eld, och det blev ju eld runt den här matchen. Det var ju bara bullshit att de inte tyckte det var en viktig, eller en extremt spännande, en extra match, liksom. För det blev drag på läktarna, det blev jävla massa dueller. Alltså, jag har inte sett, jag kan inte minnas senast jag såg en match där det var så mycket avblåsningar, så mycket dueller. Richard Friday, William Nilsson, jag tror de var i luven på varandra 30 gånger den här matchen. Det var...
Jag såg några siffror från det, några statistiska sammanställningar, att det var ju någon form av rekord för fan.
Ja, det var i alla fall där uppe i topp. Jag såg också någon som hade skrivit att det här var något unikt. Alltså, det var verkligen en slakt utan att det var alltså helt urball. Det var inte några så här jättefula kapningar eller det var inte, det blev 5 kort eller någonting, tror jag. Men det var så otroligt mycket så här dueller och tröjdragningar och fufflande och gruff, och så det var väldigt mycket derby över det hela. Och sen tycker jag att det är en ganska jämn fotbollsmatch där ÖIS, där Gais inleder väldigt bra, där Utsikten sen tar över och har Gais verkligen i gungning. Det var länge sedan jag såg, det där var Gais sämsta tävlingsmatch jag sett på väldigt länge. Utsikten fick Gais exakt dit där de ville ha dem, stoppa deras flödande kontringsspel, sätt ner farten på dem, låt dem rulla runt istället, och så var tuffa som fan, man hela tiden. Gais hade jätteproblem. Men sen i slutet så tycker jag Utsikten blir lite fega, försöker slå vakt om poängen. Jag tycker till och med att jag upplever det som att de maskar lite. Och då så har Gais detta otroligt vältränade lag. Fredrik Holmberg, han drillar ju dem. Han låter ju Julius Lindberg och Filip Bäckman. Ni får spela U21-match också. Ni ska vara vältränade liksom, trots att de gör fullmatcher i Superettan.
Så hur länge det håller då?
Ja, vi får se. Men det är ett lag som är otroligt vältränade. Och när man då släpper upp dem, ger dem lite luft, ja, då kommer avgörande målet. Gais vinner. Framgångsvågen bara fortsätter för dem. De står där som derbysegrare och de har väl, vad är det? En förlust, IFK Norrköping, Svenska Cupen det här året. En förlust sen förra sommaren, liksom, som vi pratade Häcken där, att det var länge sedan man gjorde liksom några förlustmatcher med dem och det var jobbiga frågor. Så här, Gais är ju exakt samma sak. Det bara lyser om dem.
Och ändå skäl Boskorovic rubrikerna.
Och ändå skäl Boskorovic rubrikerna.
Vad hände? Vad sa han?
Först och främst så sa han, jag frågade honom när han var på väg ut där, ska du tid eller vill du in till laget först? I mean, nej men jag har tid, jag är rätt så lugn nu, sa han. Och sen så började vi snacka lite om matchen och sådär och så kom vi in på något, jag ville väl egentligen, för det blev en hel del avbrott i den här matchen också, långa sjok, vi spelade 102 minuter tror jag innan matchen var slut. Det var långa skadeavbrott, huvudskador och sen hade vi inkastade föremål då från Gais-klacken mot Utsiktens målvakt Elias Hadaya som också då svarar med att liksom sparka tillbaka grejerna mot klacken och det var liksom väldigt hetskt och det tog lång tid med allt. Och det jag egentligen var ute efter det var liksom och så här bara se påverkade matchens rytm på något sätt för jag tyckte att Utsikten hade lite grepp där med att Gais kom in i den när det blev lite rörigt där på slutet. Och sen också naturligtvis perspektivet på att det kastas in saker för det var lite annorlunda mot hur det brukar vara. Det kastas ofta in saker på arenorna tyvärr.
Vilket är ett jävla ofog ska
man säga. Vilket är otroligt dåligt. Det är bara pinsamt av dem som gör det. Men det här blev lite... Det blir lite extra för att han, Hadaya, då skickar tillbaka grejerna, att det blir en större grej och det kom. Så därför vill jag ju höra Boskos perspektiv på det och det var också lite hets från Utsiktens håll mot Gais-klacken vid 1-1-målet och sådär. Och då sprakar Bosko igång på ett sätt som, ja men till och med hans mått mätt fick mig och liksom, ja men nästan blev lite chockad liksom. Han dundrar på där och tar ju heder och ära av de här Gais-supportrarna som då kastar in saker. Och det är väl inget fel i det.
1% är helt hjärndöda eller vad sa han?
Ja, det var inte han. Det var Erik Westermark som sa det. För han hamnade också lite i fokus. För Erik Westermark var den som hetsade Gais-klacken där. Och han sa att ja, men jag tycker det är lite roligt med det där. Men samtidigt så får man väl också tycka att ni har ju också ett ansvar, även om det är idioterna som kastar saker som är det stora problemet, så får man ändå vara lite smart. Man har en uppumpad Gais-klack där. Du har spelat i Gais tidigare. Alltså, han hade kunnat skita i den där hetsen. Jag gillar ju att det är hets och drama och känslor. Men ja, man får vara lite smart. Och Johan Larsson, då supportansvarig i Gais som jag pratade med efter matchen, han var lite inne på det där också, att Utsikten har... Han fördömde de egna supporternas agerande i form av inkastade föremål. Men han sa också Utsikten, det är liksom vuxna människor. Ni kunde tänkt till lite för ni var med och byggde upp det här. Men Westermark tog 1% var hjärndöda. Bosko körde på att de var pissluffare och att de nu jävla måste vi få bort dem från svensk fotboll en gång för alla. Och jag förstår ju honom. Alltså jag är också trött på det här. Lägg ner det här med att kasta in föremål. Men det blir ju lite att de har förlorat en match. Det tolkades lite av supporter som att han försöker flytta fokus. Och sen uttrycken är ju... jag tycker väl inte att det är helt åt helvete. Men jag tycker ändå att det är inte bra liksom, vissa av orden han säger.
Jag brukar ju liksom ha stor respekt för... när man kritiserar supportrarna, för jag tycker det är för mycket liksom skit ibland i svensk fotboll, till exempel knallskott uppe på Stockholms derbyt, vilket ju är helt sinnessjukt och livsfarligt och kan skada människor. Så att där tycker jag verkligen att man måste ha ett ganska kraftfullt tonläge mot supportrarna från klubbarna. Men samtidigt är ju alla spelare och ledare och så i svensk fotboll, de är ju liksom förebilder och föredömen, och de kan ju ställa mycket högre krav på. Och då tycker inte jag att man kan använda ett sånt språk som Bosko gör där. Han är jävligt charmig och rolig många gånger liksom, men han blir inte charmig och rolig när han så tydligt går över gränsen och säger att de var sjuka jävla pissluffar eller vad han kallar dem liksom.
Ja, han sa väl sjuka jävla människor och sen så att vi måste få bort de här pissluffarna.
Ja, och vad är det för ord och uttryck liksom? Där måste han kunna uttrycka sig bättre. Och jag menar, jag träffade Bosko på Gamla Ullevi, du satt bredvid Filip, och jag tittade han i ögonen och sa så att jag tycker att det är sådana ordskatter du använder. Vi har högre krav på det än vi har på de här liksom, som kastar in föremål och sånt. Men vi som liksom representerar svensk fotboll någonstans måste kunna använda bättre ord. Och han stod ju på sig ett tag där och Bosko menar på att ja, men någon måste markera och så här. Men jag tycker inte man markerar med sådana ord. För att då gör man som i Batman Begins, när Bruce Wayne, de vill att han ska hugga huvudet av en stackars bonde som har begått något brott liksom, och han vägrar, och då får han på sig, ja, men du kan inte visa sån här medkänsla liksom, alltså den medkänslan visar inte brottslingarna där, nej, och det är därför den här medkänslan är så jävla viktig, för det är som det separates us from them, det är det som skiljer oss åt, det skiljer liksom oss som står upp för bra saker från det kriminella buset liksom. Men här går ju Bosco över gränsen och använder samma vokabulär som de här som håller på med horungar hit och dit liksom. Där måste vi vara bättre i svensk fotboll, tycker jag. Nu får du säga vad du tycker, Joel.
Jag tycker det är intressant för det du säger liksom, att man måste, att du gillar när folk reagerar starkt och liksom tar kraftigt avstånd från de här supportrarna och så. Och nu är det ju faktiskt så att Bosco är fotbollstränare med starka känslor. Detta är hans sätt att vara liksom, trycka tillbaka och markera och sådär. Han är inte lika verbalt begåvad som du, Robban, eller som du, Filip, eller sådär. Det är hans sätt att liksom uttrycka sig i de här lägena. Han kommer från där han kommer ifrån, vi kommer därifrån vi kommer ifrån. Jag tycker man får ha lite respekt för det också, även om jag förstår vad du menar. Alltså, pissluffare, det är inget vackert ord. Däremot så sätter jag inte det i samma fack som det ordet du använde nyss där. Det tycker jag är betydligt mer förkastligt. Mm.
Det håller jag med om. Hade han liksom stått och sagt horungar om de här supportarna, då hade jag också tyckt, men där är vi verkligen över gränsen. Pissluffare. Ja, och vi måste återigen, han har varit inne på det, han är ju het, som även om han påstår att han var lugn där. Han är inte lugn. Han är alltid så jäkla het efter de här matcherna, och det glöder i honom. Och man måste ha förståelse också för att spela och leda, att det kan ibland liksom explodera. Det är annorlunda om du och jag sitter här en dag på jobbet, sans och balans. De har precis förlorat en fotbollsmatch där. Bosco har den historien han har med Gais och vissa av Gais supportrar. Det finns säkerligen en tagg där. Sen säger jag inte att det är det som gör att han uttrycker sig så just, men jag tror ändå att det kanske ändå spelar in lite, och att han bara exploderar där, och han är trött på det, och jag gillar ju att han tar avstånd tydligt mot
det. Ja, det är jättebra. Och jag köper det. Jag säger inte att vi ska stänga av Bosco. Jag säger inte att Bosco ska få böter eller Bosco ska hitta den och dit. Men när Bosco går över den gränsen, då tycker jag ändå att vi ska markera och säga att så här bör inte förebilder uttrycka sig.
Jo, alltså det är rimligt att man har en diskussion om det. Sen tycker jag att det säger jag väl nästan lite mer, men det var väl också tatt på uppstuds, att han tycker att liksom, ja, men vi borde köra poängavdrag för de här lagens supportrarna till de här lagen då, att har ett lag supportrar som kastar in saker, ja, då blir det poängavdrag eller dryga böter för klubbarna och så här. Jag är ju i alla sammanhang är jag rakt emot kollektiv bestraffning, och det sa jag till honom också, ja, men Bosco, det är ju en väldigt liten klick som gör det här. Ja, men vad fan, vi måste få dem att sluta. Alltså, det verkar liksom, han känner också en desperation att få stopp på det, men jag gillar inte den tanken, och det kanske bara var något han sa i stundens hetta. Men att
ja, det kan ju hända med poäng med knallskott.
Jo, alltså knallskott, men nu som att det kastades in, ja, det var ölmuggar eller vad det var. Det var någon tända och någon snusdosa också. Absolut, träffar det Hadaya, då är det väl, ja, då kan det ju bli rimligt att snacka om det. Men generellt så är jag emot all form av kollektiv bestraffning. Snarare sök upp individerna och stäng av dem.
Mm. Håller med. Jag vill bara säga det också, att jag håller med dig, Robin, om att han gick över gränsen med ordvalet pissluffare och sådär. Sen, ja, jag måste ändå säga, trots att han gick över gränsen, så gillar jag ju när man pratar lite utanför de här ramarna som många andra i svensk fotboll gör. Just det här liksom, jag menar, min sambo som är lika intresserad av fotboll som du är av fantasy, Robban, liksom totalt ointresserad. Ja, men hon liksom, såg du den här pushnotisen från GP nu liksom. Alltså, det händer någonting med, det går utanför fotbollen på något sätt med intresset och sådär. Det kan jag väl tycka om också, även om han gick över gränsen då. Han skulle ha hållit sig inom gränsen helt enkelt.
Ett lag som smugit lite under radarn här i stan är ju ÖIS. De har ju faktiskt nästan börjat den här superettan-säsongen lika illa som Blåvitt gjort i Allsvenskan. Två kryss, nu en förlust mot Trelleborg på de tre inledande matcherna. Lirarnas lag föll på Tjongavallen. Det var kanske inte helt oväntat, Filip.
Nej, lägger man upp det så var det inte helt oväntat. Nej, men vi satt ju på Gamla Ullevi och följde Blåvitt, så jag såg ju inte den här matchen. Men när jag kom hem efter fighten på gamla igår, så satte jag mig och tittade lite höjdpunkter. Jag satte mig till och med och tittade lite på matchen, för jag vill ändå känna någon form av trofärdighet.
Oj, det tar mig fan av för ambition, är det inte det, Joel?
Såg du några linjer i spelet?
Nej, men jag ville bara få, du vet, man kan ändå få lite en känsla av det sådär. Det var inte så att jag satt och plöjde hela matchen, men jag tycker ändå ska vi prata om ÖIS här, så vill jag ändå. Jag har sett de två matcherna tidigare och kan bygga resonemang utifrån det, men jag vill ändå få en liten uppfattning. Och jag tycker väl att deras inledning på matchen är ganska okej. Okay. Och jag tycker att bitar av det jag såg var ganska okej. Okay. Men de är ju trubbiga framåt, och där är en del uttagningar Jeffrey gör som jag har lite svårt att förstå. Viktor Lundberg tycker jag inte är en spelare som håller för en startelva. Han är bra att ta in och sådär, bra i box och länk och sådär, men han ska inte vara i en startelva. Istället sätter Mubarak Nour, och Johannes Selvén får inte någon minut överhuvudtaget, som vi har berömt. Jag tycker inte han har varit bra i sina två inhopp för ÖIS hittills, men där finns ju ändå någonting. Jag tycker det känns trött av Jeffrey att liksom välja Viktor Lundberg där. Sammantaget så är det bara fakta att 2 poäng på 3 matcher, det börjar likna något vi har upplevt tidigare. Det är inte lika illa än som det var i fjol eller i förfjol, men det här är ingen bra start. Nu kommer mötet med J Södra hemma här, som blir verkligen en brytpunkt. Tar de en trea där, ja, men då seglar de vidare. Då är det ingen fara på taket.
Men annars, då är det kom tillbaka. Brynjar, allt är förlåtet.
Jag ser lite på sociala medier och lite forum så där, man ibland kikar in också, för man vill höra lite vad känner supportarna i det här läget. Och man ser att det är vissa som på fullt allvar sitter och skriver avgå Jeffrey, vad är detta? Alltså, hur kan man ge upp redan? Det är 3 matcher spelat. Vad tror de? De har inte spelat några tävlingsmatcher. Alltså, absolut att de inte har sett så bra ut som man såklart, om man är ÖIS-are, hade hoppats på. Men det finns ju ingen rimlighet att liksom tycka att Jeffrey Åby ska kliva av, eller att vi måste förändra. Och sen hör man ju då det där. Brynjar kom tillbaka. Och det,
gör man det på riktigt?
Ja, absolut. Ja, jag såg att det fanns...
Ja, skojar du.
Ja, jag vet. Men där finns de som... Ja, men, eller de säger inte att Brynjar kom tillbaka, men de ifrågasätter kickandet av Brynjar och menar att ja, men nu har ÖIS återigen gått på den här linjen där man tar in en oerfaren tränare som har stora ambitioner. Lex Dan Ivarsson, Keith Millen hade ingen gedigen erfarenhet av att vara första tränare. Och nu så Jeffrey då, som inte heller har det. Man hade Brynjar som skapade resultat. Men fakta var ju att Brynjars förtroende i spelartruppen var ju totalt obefintligt. ÖIS var ju tvungna att göra någon form av förändring på tränarfronten inför den här säsongen. Jag skrev också i mina punkter efter de hade räddat kvalet, att, eller i min krönika då, att ja, men det är klart att Brynjar ska få fortsatt förtroende, men då visste man inte om hur liksom det såg ut innanför väggarna. Och det man har kunnat lyssna till sig från flera olika håll säger att det fanns inget förtroende för Brynjar överhuvudtaget i den spelartruppen. Och var man på träningarna och så, alltså så enorm skillnad under Brynjar mot hur det har varit under Jeffrey. Alltså det var ju sömnigare än, jag vet inte, där. De lufsade runt och det var ingen auktoritet överhuvudtaget. Det kändes som man var på emellanåt en division 5-lagsträning sådär. Jag tyckte inte det var bra i alla fall. Med Jeffrey så tycker jag det finns väldigt mycket i träningsmiljö som är bra.
Ja, han kommer ju från Malmö FF, så ja, han har ju varit i en miljö.
Och jag tycker att herregud, ge honom tålamod här nu för guds skull. Håll inte på här och börja liksom sätta press på honom eller känna jag besvikna över det, utan de måste verkligen ha tålamod nu, ÖIS, både supportrarna och ledningen och alla, och jag tror ju att de kommer ha det, ledningen liksom, men supportrarna också, tumma inte på detta nu, för det kommer bara skälpa dem liksom.
Men är det inte ganska liksom logiskt att det blir såna här avgåkaruseller hela tiden när man ser exempel på att klubbar så jävla ofta viker sig hela tiden för det här liksom. Jag menar, Stare får kicken 3 veckor innan serien har börjat. Hur länge har de spelat i Helsingborg? 2-3 matcher
och så de sparkar
men då hade de enda jävel som har varit i närheten av laget
helt plötsligt. Men då hade de 8 raka.
Det är ju problemet.
Ja, jag säger det.
Men HIF hade ju 8 raka förluster i.
Jo, det finns andra perspektiv
också, men då skulle de ju kickat dem efter fjolårssäsongen. Men jag fattar vad du menar.
För då blir det ju de reaktionerna liksom när man visar sig överallt så sparkas dit och dit liksom, och då börjar supportrarna och så går det vevas det bara på i det jävla kretsloppet.
Men än så länge kan ju inte klubbledningen bry sig det minsta.
Nej, det tror jag inte att de gör liksom. Men jag menar det blir en jargong som blir väldigt så ja exakt, den blir avgå så fort det går emot liksom. Det
är en avgåkultur i hela fotbollen det, liksom, som inte i någon är bekänt
nej,
av.
Nej, det är liksom totalt orimligt och det ska man tro att man ska kunna göra resultat, då kan man inte tänka så. Men jag är nästan lite på ett sätt mer bekymrad över ÖIS liksom som helhet än vad jag är om man tänker Blåvitt då. Blåvitt har ju ändå väldigt mycket på plats med publik. Alltså de har ju många saker runt om utanför det sportsliga som är bra. ÖIS liksom, de har ju inte så värst mycket folk på deras matcher. Vi ser en vikande publiktrend där. Klubben har varit fast i Superettan och lägre divisioner så länge, nu får de en dålig start igen. Alltså hur länge orkar supportrarna? Jag vet att den innersta kärnan, de är så otroligt trogna, men om man ser i ett klubbperspektiv, i ett bredare perspektiv, vad ÖIS ska kunna ta sig någonstans, de måste börja få resultat snart liksom. Den enskilda situationen de är i nu, där tycker jag inte man ska vara orolig, men ur ett bredare perspektiv så ja, där det är bekymmersamt. Mm.
Den här avgåkulturen, den är ju irrelevant. Vi ska inte fördjupa oss i det, men du kan få säga något om det, Joel. Mm. Också i det här perspektivet som kom från SEF här med de här stackars tränarna liksom, som där är en mål sämre än den andra. För det, liksom, det driver ju på liksom, någon form av psykisk ohälsa också. Att leva under krav och press tror jag inte att är några problem egentligen. Men när liksom, kraven och pressen blir fullständigt liksom, orimliga, då blir man ju maktlös, och det är när man blir maktlös om det blir jävligt jobbigt, och det är ju då liksom, det är ju en grogrund för psykisk ohälsa just.
Absolut, och då hjälper det inte att man har en jäkligt hög lön liksom. Det spelar ingen roll i det. Men ja, intressant att du lyfter in det perspektivet. För det är klart att, jag menar, det är ju också en massa andra faktorer, det här med att ja, men har du två små barn och byter stad och sätter dem i skola och så riskerar du att bli av med jobbet om några månader liksom. Det är klart att det är bidrar ju till en lite ohälsosam arbetsmiljö för tränarna. Så är det ju. Mm.
Och där kan vi knyta ihop säcken med att det var helt rätt att Micke Stare fick göra sitt jobb i Discovery efter han har fått sparken. Så vi gått hela varvet runt.
Ja, visst. Ja, ni får den slutklämmen. Nej, men jag tycker också att vi kan flika in där. Har vi också ett ansvar i media? Alltså retoriken från vårt håll. Jag tycker också den är för tidig. Alltså det går för lite innan vi kallar någonting för kris generellt. Alltså så här, vi dundrar på med för stora ord. Och vi är klart också, i vissa fall så skapar vi ju opinion liksom åt vilket håll vindarna blåser, och sen är det alltid ett individansvar hur man uttrycker sig gentemot sina medmänniskor, men det blir ändå drev som skapar. Alltså det är ju klart att media är en del av det. Jag tycker att man...
Men där tycker jag du sa något viktigt förut faktiskt. Och det var du sa att man måste kunna kritisera, resonera, diskutera om olika beslut och saker utan att det alltid måste landa i att någon jävel ska avgå.
Ja,
liksom.
Precis så.
Jag vet att jag inför den här blåvitsäsongen skrev att varken Mild eller Stare ska sparkas. Liksom. Det var min rubrik på den grejen. För att vi liksom argumenterar från det. Alltså, vi kan tycka att de är dåliga hitan och ditan, men det står liksom inte några mirakelmänniskor på kö för att ta över alla de här liksom, tjänsterna. Det blir inte så jättestor skillnad. Det blir för fan knappt någon skillnad alls när man byter tränare många gånger. Så att jag menar, man måste ändå kunna prata om de här sakerna utan att det hela tiden är att någon stackare ska bort.
Mm.
Det är det som är avgåkulturen. Liksom, det är det som är problemet.
Jag tror också att det Filip menar är att vi kan ibland i media sätta tonen för en debatt, och då går det överstyr i sociala medier och sådär. Och där har väl vi ett ansvar för vår svans, som det kan heta ibland. Mm. Liksom, att är man för hård i sina ordalag eller i hur man uttrycker sig, så spårar det ju oftast ur i sociala medier. Liksom.
Ja, precis. Jag får bara som Bosko.
Ja. Exakt.
Om vi knyter upp
lite,
den säcken
alla,
också.
Alla vi har lite så. Får jag bara, jag vet att du vill knyta upp. Men sista också där med ÖIS som jag tycker är dock ett problem. Det är ju att de av 2 av 4 mål hittills, det är fasta situationer. Där behöver de steppa upp det defensiva arbetet på fasta. För det är ju något som man, det ska man ju kunna förhindra. Och sen de andra 2 målen de har släppt in 4 mål. Det är det andra målet mot Trelleborg nu, det kommer i 94 minuten. Men det är ändå ett grovt individuellt misstag, oturligt naturligtvis, men Jonathan Asulaj, han halkar och det är fri gata för Trelleborg att avgöra matchen. Och sen så först andra målet mot AFC också så här onödigt individuellt misstag som är liksom det är inte tillräckligt skarpt, så där har de några isolerade problem att verkligen jobba med. Och samma, de fick ett rött kort mot Trelleborg där Karim liksom tar 2 gula kort som också är så här, tänk till lite så kommer du undan där, så de behöver liksom steppa upp på lite isolerade områden där, det tycker jag.
Nu har vi gnällt jävligt mycket. Nu ska vi avsluta som vi alltid gör på ett väldigt positivt sätt med våran Svennis-skala. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra? Filip, jag vet inte om du överhuvudtaget har funderat på det till den här veckan. Förra gången så sköt du från höften. Då är du i och för sig som allra bäst. Så att, jag vet inte om vi ska börja med dig.
Börja med Joel.
Joel, han är alltid han, ja. Det här liksom sammanhangets elevrådsordförande. Han är alltid väl förberedd. Ja, så att, nu står han här med telefonen uppe och redo att säga vad har varit bra den här veckan.
Hoppas någon av mina högstadielärare lyssnar på detta. Att jag vill kalla för elevrådsordförande. Ja, det har hänt mycket.
Ja, onekligen.
Bra har jag faktiskt att Kalmar slog Häcken. Tyckte jag ändå är bra för svensk fotboll.
Bra för svensk fotboll.
Ja, men det är fan. Jag funderade förra veckan på vilka ska kunna liksom. Jag tyckte Häcken såg ut som ett liksom ånglok mot sin andra raka titel. Jag tycker det är roligare om det är jämnare i toppen och att det är fler lag som slåss om det. Det fanns en liten känsla av att Malmö och Häcken skulle liksom rusa ifrån här nu. Men jag tycker
nu rusar Malmö ifrån istället.
Ja, det blir väl det då. Så att det är ju inte lika bra för svensk fotboll. Nej, precis. Ja, men uppfriskande att Häcken fick stryk hemma tycker jag. Mycket bra. Sebastian Holmén i Elfsborg vill jag lyfta. Elfsborg har 2 raka nollor nu. Och Håkon Valdemarsson i mål har knappt behövt göra en enda räddning. Och det ser jag som mycket som Sebastian Holméns förtjänst. Nu senast här så plockade han bort Nikola Vasic i BP på ett alldeles föredömligt sätt. Han är så nära landslagsklass man kan komma tycker jag. Han är väl inte riktigt där, men jag tycker han glöms ofta bort i diskussionen om så här allsvenskans bästa mittback. Jag tycker han är med och konkurrerar där.
Att Holmén är en av allsvenskans bästa mittbackar.
Ja, ja, definitivt. Mycket, mycket bra. Jag är tillbaka i nordvästra Skåne nu.
Där du började.
Ja, men han älskar nordvästra Skåne.
Ja, men jag har lärt mycket HD den här veckan.
Jag får bjuda in dig till Båstad i sommar.
Ja, precis. Nej, så långt ska vi inte gå. Jag har läst HD då den här veckan som sagt.
Ja, du har sagt det nu 5 gånger tror jag att du har läst HD. Det är en jävla massa reklam för det.
Fan, är du på väg dit? Vad händer?
Henke Borgs Dagblad, som vi kallade en gång i tiden. Men, ja.
Då hamnade jag på en intervju där med Jesper Björkman, tidigare HF-spelare som går ut med att han har ALS. Så jag vill berömma reporten där, Erik Persson. Om man får en sån intervju så har man ett jäkla ansvar liksom och ett förtroendeuppdrag att förvalta den historien på ett bra sätt. Och det tyckte jag han gjorde alldeles lysande.
Ja, han är jätteduktig, ja. Erik. Alltså, så. Och den texten gjorde han på ett väldigt fint sätt. Så det,
mycket, mycket bra text.
Och en mycket, mycket bra lista från dig.
Ja.
Filip, du får fundera lite till så kör jag mina tre här. Jag tycker att bra är att utifrån våran bevakning här av damallsvenskan att BK Häcken FF har hämtat sig från premiärsmällen mot Djurgården. De börjar ju med damallsvenskan med en förlust. I den här gången var de med komfortabla 3-0 mot Vittsjö, andra raka segern. De har nu 7-1 i målskillnad, så de är med i damallsvenskan igen efter 3 omgångar. Mycket bra väger jag in i samma andetag här egentligen, och det är att just den här då tabellen eller den här serien lever ju just nu på alla håll och kanter. Jag menar, det är Hammarby som leder tabellen, Linköping i 2, Norrköping i 3 och Häcken 4 då. Rosengård 12.
Sparka tränare också.
Ja, men
apropå
ja, där har vi ytterligare ett sånt exempel, ja. Men vad jag vill säga med det då, det är att den här serien har ju liksom under lång tid, och vi har ju befarat att det återigen skulle bli liksom ett tvåkejsarslag där då, men jag tror att långsiktigt för intresset är det bra ju fler lag liksom som är med där ju. Det borde rimligen ge ett intresse, än att det bara liksom är en uppgörelse mellan Häcken och Rosengård. Det är inte bra i längden, så det är mycket bra. Och sen mycket bra då, jag vill passa på att hylla Felicia Schröder, 15 år gammal målskytt i damallsvenskan. Det ser man inte ofta, att en 15-åring och gjorde mål för Häcken då när hon byttes in. Det ser man inte ofta att så unga spelare gör mål på den nivån. Och om vi ska spä på våran åldersångest lite grann, hon är alltså född 2007. Det är på den nivån talangerna kommer fram nu. Du ser lidande ut, Joel, när jag säger.
Ja, då är... Ja.
Fy fan, nu börjar vi också.
Jag är ett år yngre än Filip, så att det... Ja, jag är lugn.
Ja, okay.
Det ska vi inte tala om.
Nej, exakt. Jag hade matt åldersångest tidigare. Så 2007, det är där talangerna kommer fram nu på de årtalen. Så att det var min svenniskala. Nu får du avsluta allting.
Jag hade hellre gjort en kalkonlista den här veckan. Men, nej, men jag har gnällt så jävla mycket på
det. Ja, det är det jag menar. Vi ska avsluta nu, positivt.
Det ska vi göra. Bra, tycker jag att... vill jag lyfta Sebastian Olsson och Sebastian Eriksson, Sebastianarnas öppenhet, alltså hur de vågar stå upp och vara ärliga, genuina och också kloka i många sammanhang. Det är inte bara efter matchen mot Malmö FF nu med Sebastian Olsson och sådär, utan jag tycker tidigare efter Kalmar, Sebastian Eriksson väldigt reflekterande. Och där kan vi väl också runt Sebastian Eriksson, även om det inte är det som är bra här, så Marcus Birro hade ju också ett fint samtal med Sebastian Eriksson som jag blev nästan berörd av, verkligen så, handlar om hur han mår som person och hans upp- och nedgångar i livet, som de gjorde där i Studio Allsvenskan, som var ett väldigt fint samtal också, lite på samma tema som du, Robban, också gjorde med Sebastian nere i Torrevieja, som också var ett väldigt fint
det var alla ganska likt där.
Ja, det var ganska likt. Ja. Så vill man ha ännu mer av det så kan man ju lyssna på det där med dig också, om man inte har gjort det. Men det tyckte jag var fint. Men framförallt då deras öppenhet och att de kan vara genuina i en svår stund och verkligen vara ärliga och sådär.
Ja,
den har jag där. Sen, mycket bra, det får jag ändå säga. Guys, den grönsvarta maskinen, jag måste lyfta dem, trots att det är en urusel spelmässig insats långa stunder mot Utsikten, en ganska dassig insats långa stunder och emellanåt en hyfsad insats mot Utsikten, så vinner de ändå matchen, de hittar vägar till segrar på olika sätt nu. Guys har haft enorma problem med det historiskt, så fort de inte har spelat bra och till och med när de har spelat bra, haft massvis med chanser, så har de kammat noll. Nu är det tvärtom, det är andra Geist-tider nu. De är på gång verkligen. Och sen mycket bra. Här kommer otroligt oväntat. Ni skulle aldrig någonsin kunna gissa det här för jag hade inte en tanke på det här förrän jag av ren slump såg det på...
Helsingborgs Dagblad.
Det hade varit... Jag hade kunnat hylla dem också. Det är en gammal arbetsplats för mig också, men det är det inte. Utan jag såg i mitt Twitterflöde ett fantastiskt fotbollsmål från ettan Södra, tror jag. Kevin Johansson, Åtvidaberg. Om ni på något sätt kan leta upp och se.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det målet han gjorde i helgen mot Torns IF gör det.
Vad gjorde han?
Jävla fotbollsgodis. Han tar emot en boll, släpper ner den på halvvolley. Jag tror vi snackar 30 meter och bara borrar en projektil rakt upp i krysset. Jag älskar ju de här långskotten. Det här var dessutom på liksom studsande boll. Ett fenomenalt fotbollsmål. Såg ut som hög internationell klass. Ettan södra, det är där det händer. Så ettan play tror jag den finns på där. Jag såg den i Twitterflödet i alla fall.
Vad heter målskytten, sa du?
Kevin Johansson.
Kanske ett namn att lägga på minnet.
Det då. Kanske det blir. Så ett fantastiskt fotbollsmål.
Han hamnar väl i Varberg snart?
Eller? Antagligen, ja. Antagligen. Mm.
Bra.
Du blev ställd där, Robin. Du såg det.
Ja, nej, men precis som du var inne på så var det oväntat. Jag hade inte kunnat gissa att det var så du skulle avsluta det här programmet, men det var en avslutning god som någon. Jag tackar dig för dina kloka inspel och synpunkter. Jag tackar dig Joel, jag tackar alla som har lyssnat. GP's fotbollspodd Loud med vänner är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt igen. Ha det bra så länge.